Då övergår vi till frågor. Ärende nummer 2. Vi har en fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jannike Hilding från Ingrid Zachrisson, Centerpartiet, angående elevdemokrati.
Ja, hej Jannike. Och ordförande och ledamöter och åhörare och radiolyssnare som vi kanske har. Elever i Krokoms kommun upplever sig ha lite inflytande i över sin skola. Det kommer fram i elevenkät. Det är mindre inflytande här än i jämförbara kommuner, till exempel i länet, men jag tror även i riket. Vid ett tidigare möte i barn- och utbildningsnämnden så la vi då ett förslag, eftersom kommunfullmäktige har beslutat om att medborgardialoger ska genomföras, och det genomförs dialoger också, till exempel med människor som bor på äldreboende och så vidare. Så vi föreslog att man skulle göra också någon form av elevdialoger då. Men det här röstade majoriteten ner. Och vår fråga är då från Centerpartiet: vad är det då? Är det verkligen så att majoriteten tycker att det här är en oviktig fråga med elevdemokrati?
Jannike Hilding.
Tack för frågan, Ingrid. Absolut inte. Det är jätteviktigt med elevdemokrati. Och de här elevenkäterna kan man ju se, de går ju lite upp och ner beroende på vilka åldrar och sådär. Men vi anser att i dagsläget så har vi mycket elevdemokrati. Det finns klassråd, det finns elevråd på alla skolor. Sen innan pandemin så startade jag och förra skolchefen Birgitta Lundgren upp även att hon och jag träffade respektive ordförande på de 4 högstadieskolorna och gick runt. Sen kom ju pandemin emellan och sen har vi fått en ny förvaltningschef. Så från hösten så kommer vi även ta upp det. Och då träffas de 4 ordförandena med mig, och nu blir det ju då Jan Kolm. Och sen håller vi på också med slutredigeringen på en blankett, barnkonsekvensanalys, som ska fungera som ett stöd för att säkerställa att vi har tagit hänsyn till barnets bästa, enligt barnkonventionen i alla ärenden som rör barnen indirekt eller direkt. Och den kommer vi besluta om nästa nämnd.
För det, jag tycker inte att det är så mycket som visar på barnens inflytande över politiken i de förslag. Dessutom tycker jag att det här förslaget som är väckt, det är 3 månader sedan. Jag kan tycka att vi borde ha sett ett skarpare förslag redan innan junimötet faktiskt. Tack så mycket.
Tack Ingrid, tack Jannike. Jag ska bara förtydliga för våra radiolyssnare att i frågor så får endast frågeställare och den som svarar delta. Och vi har enkla frågor och enkla svar. Men Ingrid, du får gärna stanna kvar. Du hade en fråga till Jannike Hilding angående inställt nämndsmöte.
Ja, det anknyter lite grann till det sista. Vi skulle ha haft ett möte i förrgår i barn- och utbildningsnämnden, men det blev inställt. Den orsak som vi fick förklarad, det var att det inte fanns tillräckligt med ärenden. Barn- och utbildningsnämnden är den största nämnden, inte till antalet ledamöter, men till verksamhetsområde. Vi har den absolut största budgeten. Vi har möten 7 gånger per år, det är cirka varannan månad. Jag tycker att det är lite konstigt att vi inte har att vi måste ställa in ett möte. Hur kan det komma sig?
Ja, även här tack för frågan. Och jag är ju lite att jag får den, eller att du ställer den här. För det här är ju inte att jag tog beslut på det, det vill jag verkligen poängtera. Vi tog upp det här på presidiet Och Emily förklarade, för jag hade ju fått frågan av sekreteraren och skolchefen då vi inte hade några beslutsärenden, hur ska vi göra? Då tog vi upp det i presidiet. Så att du var med, Ingrid, och Jenny var med, och vi beslutade att vi inte skulle ha det. Och det här innebär ju också en besparing. Att vi drar vår, vad heter det, ja, men att vi också drar vår strå till stacken. För menar, nu sparade vi ju då arvoden, vi sparade förlorade arbetsinkomster, resersättningar, kostnader som, vad heter det, tjänstemännen behöver lägga ner. Och det tycker jag också är en positivt för, vad heter det, när det ekonomiska läget är som det är och vi står inför stora besparingar. Så att jag förstår inte att det här ska bli en sån stor grej. Jag tycker heller inte att man liksom ska ha möten bara för att mötas. Och jag förstår heller inte att det här skulle förstöra kommundemokratin. Den frågan tycker jag är... ja, men jag förstår inte den.
Nu är det ju faktiskt så att du meddelade på telefon innan vi hade presidium att du hade beslutat att ställa in det här. Det kanske var en fråga om ord då. Men jag tycker ändå, alltså en viktig funktion även i nämnden, det är att hålla nämnden informerad. Det frulerar mycket diskussion vi får ute i samhället, vi får mycket frågor. Så det är också väldigt viktigt. Och jag har en hel lista på frågor som vi hade kunnat tagit upp idag. Till exempel det som vi nu fick ta på presidiet om en remiss för ny biblioteksplan. Men budgetuppföljningen som är väldigt viktig i tider som dessa, som vi dessutom hade fått lov att få skriftligt. Ändå, men det har vi inte fått. Vi skulle kunna diskutera den här, få information om den här åtgärdsplanen utifrån Miljöinspektionen vid Varsjöbyns skola. Förskolans placering i Kaxo som vi nu tydligen har fått något beslut om, osäkert var. Trafiklösningen i samband med skolan i Ås. Eller varför inte diskutera mer på ordentligt elevdemokrati. Och jag kan ju tycka också att vi sparar pengar. Ja, svaret på den frågan är väl, ja men då kan vi ju ställa in alla möten. Det är väl det billigaste. Tack.
Tack.
Nej, jag kommenterar inte.
Då är nästa fråga till Gunnel Persson Westin, socialnämndens ordförande. Från Ingrid Zachrisson
Ronny.
Angående tjänstgöringsgrad.
Det är Ronny som ställer.
Är det Ronny? Ja, förlåt. Ronny Karlsson, Sverigedemokraterna då?
Ja, tack för ordet. Ja, Gunnel, jag vill egentligen bara veta hur många som i förvaltningen har en heltidstjänst i botten men som väljer att inte jobba heltid.
Ja, tack för frågan, Ronny. Det är så att vi har det väldigt bra här i Sverige. Vi har ju möjlighet att jobba deltid om vi vill och kan ansöka om det. Det är så att vi har 476 tills vidare anställda i kommunen just nu. Av dem så är det 109 medarbetare som har valt att jobba deltid. Och deltiden den florerar mellan 5-20% ungefär upp till 29%. Är det, mellan 5-20 är det vanligaste. Sen är det lite olika också med tjänstgöringsgraden för de olika tjänsterna så att säga. Du jobbar du ständig natt så har du ju då jobbar du ju inte 40 timmar i veckan utan du jobbar, nu ska vi se, jag måste läsa lite grann här, 34,20 och 37 timmar om du är undersköterska och jobbar på, liksom på olika tider så att du inte jobbar dagtid så att säga. För dagtid då jobbar man 40 timmar. Och det är lika då med sjuksköterskorna, de jobbar 38,15 och 34,20 om man jobbar ständig natt. Så att det är bara då dagtidsarbetarna som jobbar 40 timmar. Men sen är det som sagt 109 stycken som har valt att jobba deltid. Och det har de ju rätt att göra.
Ja, självklart. Ja, tack för det då, men hur kommer ni när du jobbar framåt eftersom vi hela tiden hör att det fattas folk inom verksamheten då? Kommer ni på något sätt försöka få dem att faktiskt jobba heltid? Eller?
Men det kanske var en liten följdfråga i och för sig. Men...
Ja, det får vi väl ha.
Nej, det är en enkel fråga och ett enkelt svar.
Jag kan svara på det lite kort. Ja, Ronny, jag svarar gärna dig. Det är så att vi kan ju inte tvinga någon att jobba heltid, utan det är ju en frivillig sak helt enkelt. Så att vill man jobba deltid så kan vi inte heller neka till det. Men i min nästa fråga ska jag svara lite grann på vad vi kommer att satsa för att få dem att jobba mera.
Perfekt.
Tack,
perfekt.
Ronny.
Då är nästa fråga också till Gunnel Persson Vessin från Karin Jonsson.
Nej.
Nej, men vad fan. Ursäkta.
Conny Jonsson.
Vad sa du?
Karin Jonsson.
Karin Jonsson, Centerpartiet, angående lönesatsning på undersköterskor.
Nu. Tack för det, ordförande. Och hej Gunnel.
Hej Karin.
Kommunen gör ju nu en riktad lönesatsning för att attrahera människor till kommunens lite mer svårrekryterade delar, och jag tänker att det är bra. Den största gruppen, den här riktade satsningen, den vänder sig till medicinsk legitimerad personal, förskollärare och undersköterskor. Men jag undrar framförallt med undersköterskor, för det är en stor och viktig grupp. Hur många kommer att få del av den här satsningen som du känner till? Och vad kostar den? Vad är det för pengar och villkor? Och hur finansierar vi då den här satsningen?
Tack för frågan, Karin. Det är så här att det är 76 undersköterskor som kommer att få det här lönetillägget. Och det är ju så att vi har ju väldiga problem att få personal till Hällebo och Solbacka, och det är otroligt viktiga arbetsplatser för oss i kommunen. Så vi tycker det är viktigt att se till att det finns folk på de ställena som arbetar. Och det innebär att det är 76 stycken, och det är totalt 82 personer som kommer att få det här tillägget av totalen då. För det är även både legitimerade lärare, fritidshem som har då arbetsställen i Laxsjö, i Föllinge, Vikebo, Rötviken, Landön, Kaxås och Hov. Sen är det också då som sagt undersköterskor, sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter som har då sitt arbetsställe i Föllinge eller Offerdal. Det är de som kommer att få det här. Och det kommer att tas ifrån ett budgetmedel som heter särskild satsning, som beslutades om i en löneöversyn 2023. Så att det är där pengarna kommer att finnas. Det är en utökning, löneutökning på 0,2%, och det är ungefär 210 000 kronor i månaden som det kommer att kosta.
210 med sociala avgifter?
Ja.
Inklusive det?
210 000 totalt i månaden kommer att kosta, och det är 76 undersköterskor som plus några till då. Totalt ja. 82.
Ja, tack. En satsning tack. På 1,5 miljoner förstår jag.
Tack.
Bra, tack för svaret.
Tack.
Tack för det. Då ska vi göra ett nytt försök då. En fråga till Sabu. Där Anders Desvinegupe svarar. Och frågan är från Marie Svensson, Vänsterpartiet, angående smältvatten.
Ja, i centrala Krokom så finns det ju en snötipp ungefär mitt emot där fotbollsplanerna ligger. Jag har funderat på hur smältvattnet renas från snötippen. Det rinner ju sen ut i en bäck som sedan rinner ut i Storsjön. Och om det är något miljöfarligt i den här snötippen eller hur det är. Det är bara en fundering.
Tack för frågan, Marie. Snön som faller från skyn, som vi vet, är ju ren. Men när den landar på marken och den snöröjs och samlas ihop, så kan det ju naturligtvis bli tungmetaller och skräp och liknande i snön. Men det är i alla fall så att snöstippen, den används i Sabes regi, och vi har nödvändiga tillstånd från bygg och miljö på det. Och smältvattnet renas genom naturlig infiltration i marken innan den når bäcken, och sedan i ett längre perspektiv Storsjön. Det som är viktigt här, det är ju att platsen ska städas upp, för det följer ju även med fysiskt skräp, cigarettpaket och kexchokladpapper och så vidare. Så den ska städas när snösmältningen har satt igång.
För det man ser nu, det är ju att snön är ju alldeles svart. Det syns ju lång väg om man bara passerar där. Har man tagit några prover där så man vet att det är rent det som rinner ut i bäcken?
Den informationen har jag inte fått, men det ska jag ta reda på.
Ja, bra, tack.
Tack.
Tack så mycket. Nästa fråga är också från Marie Svensson till kommunfullmäktiges ordförande Stina Kimselius angående kulturinslag.
Ja, men tack så mycket. I fjol i juni så bifölls Vänsterpartiets motion om kulturinslag på fullmäktige. Och till vår glädje så hade kulturskolans lärare ett inslag i december redan innan motionen egentligen gick igenom. Alltså den skulle ju börja gälla från och med 2023. På fullmäktige i mars hade vi inget kulturinslag och jag ser inte att det är planerat något sådant idag, men jag hoppas. Stina, vad händer?
Det är inte inplanerat något kulturinslag idag, men framöver så kommer vi i presidiet då tillsammans med kultursamordnaren bjuda in både kulturskolan och andra aktörer. Men anledningen till att det inte varit inslag, det är nog att jag tolkade kommunfullmäktiges beslut felaktigt. Jag läste att det skulle hållas en till två gånger per år och då av kulturskolan.
Okej, ja, det var ju att det ska vara varje fullmäktige, men av kulturskolan en till två gånger per år. Det jag känner liksom, det här är en större fråga egentligen, det är just det här att när vi tar beslut i kommunfullmäktige så är det ju faktiskt av största vikt att man fullföljer beslut.
Absolut. Tack för frågan.
Tack. Då ser jag fram emot juni.
Absolut. Marie, du kan stå kvar. Då har vi en fråga till kommunstyrelsens ordförande Maria Jakobsson från Marie Svensson angående arbetsskor och arbetskläder.
Ja, i fjol så motionerade Vänsterpartiet och Socialdemokraterna gemensamt i opposition om att man även skulle få arbetsskor när det gällde omsorgspersonal. Sen så har ju den här frågan utretts, vad jag förstår, utav HR. Men sen har det blivit tyst. Så jag undrar nu, Maria, som nu sitter i majoriteten och kan bestämma, blir det några arbetsskor?
Tack, Marie, för frågan och tack för att du tror att jag får bestämma allt. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Uppdraget var ju att ta fram en policy för vilka som skulle omfattas av både skor och arbetskläder. Och det är ju en jätteviktig fråga för oss som kommun och för naturligtvis arbetstagarna. Att vi faktiskt kan ge de grupper som sliter väldigt hårt på sina egna kläder istället kunna ha arbetskläder och skor för all del. Policyn är framtagen och beslutad, men den ska kommuniceras och bakas in i verksamheterna så att det måste ju finnas ett sätt att hur man söker, hur det ska gå till, vem som ska sköta om beställningar eller upphandlingar. Alla de delarna måste ju bli färdiga så att säga för arbetstagaren så den vet hur den ska bete sig. Och det håller man på att jobba med just nu ifrån HR. Och jag tänker att vi lägger in det som en redovisning så fort de kan berätta någonting om hur det har gått och hur själva det faktiska arbetet, inte bara policyn, när det träder i kraft.
Framgår det i policyn då? Jag har inte läst den där. Jag vet faktiskt inte. Har vi haft den uppe i KS?
Nej, jag tror den har varit på tjänstemannanivå än så länge.
Ja, då förmodar jag att vi kommer att få ta något beslut om den.
Det kommer ju att bli såklart.
Och jag hoppas ju att det framgår där då att det även ingår skor.
Det hoppas jag också.
Mm. Vet du när den kommer att komma upp i KS?
Nej, jag fick inget riktigt svar på det, men jag undersöker det så återkommer jag.
Tack.
Tack.
Tack. Maria kan stå kvar för hon har fått en fråga från... Ja.
Jag tycker det är bra om man inte säger förkortningar KS.
Nej.
Jag vet inte vad KS är.
Tack. Det är en fråga till kommunstyrelsens ordförande Maria Jakobsson från Sune Sjöström, Sverigedemokraterna, angående processen med vindkraft i Tornäs.
Hej församling, lyssnare och alla. En kort fråga här bara. Hur står det till i ärendet? Har det hänt något nytt? Det är det jag frågar om. Tack, hej.
Tack Sune för frågan. Och jag förtydligar frågan. Du undrar vad som händer i vindkrafttornäsfrågan. Vi har nu fått in en ansökan om kompletteringsremiss för tillstånd vindkraftspark Tornäs. Miljöprövningsdelegationen vill att vi yttrar oss över vilka eventuella kompletteringar som behöver göras i ansökan inför den kommande prövningen. Med kompletteringar menas ifall vi upplever att de delar av som kommunen lyfter i avgränsningssamrådet inte är tillräckligt. Det är inte dags att fatta beslut om det är riktigt än, men det kommer nog att ske någon gång framöver, ja, kanske närmaste månaderna. Och då kommer det förstås i vanlig ordning genom nämnderna. Var det bra? Mm, tack.
Tack för det.
Jag kanske har en till, ja. Står kvar.
Nej, nästa fråga är till samhällsbyggnadsnämnden, som Anders Desine Gube ska svara på. Det är från Andreas Karlsson, Centerpartiet, angående trafiksäkra väg i Ås.
Ordförande, åhörare, ledamöter, radiolyssnare. En fråga till Karl-Johan, men det blir Anders Sinigubbe då. Samhällsbyggnadsnämndens första vice ordförande.
Stämmer.
När jag läser igenom anbudshandlingarna som gäller nybyggnation av en ny skola i Ås, så ser jag några saker som gör mig och många föräldrar i Ås oroliga. Vid Ås skola kommer framtagen trafiklösning att innebära hög trafikering av Röstavägen. Många barn bor väster om skolan och behöver korsa den vägen morgon och kväll fram och tillbaka till skolan. Så frågan lyder: hur ser planen ut för att trafiksäkra skolvägen ut kring Ås skola?
Tack för frågan Andreas, åhörare. Trafiken med oskyddade trafikanter som kommer från väster eller ska tillbaks västerut hänvisas till befintlig övergång från gångvägen längs Ösavägen. En förbättrad anslutning görs som i princip saknas idag på samma sida som skolan. Ytan ovanför skolan längs Ösavägen blir i princip bilfri. En upphöjd gångväg med kantsten görs längs med B-huset och ner till skolområdets södra delar. Alltså parallellt med Röstavägen. Den nya gångvägen kommer att ligga skyddad innanför snedparkering för bilar och kantsten längs med hela husväggen på B-huset. Så är det planerat.
Men när jag då ser ritningarna så ser jag ju parkeringar inritade rakt emot B-huset som blir rakt emot Röstavägen. Och det var därför jag ställde frågan. Så att jag uppmanar att titta på ritningarna och vi får återkomma i frågan då kanske.
Det där måste vi naturligtvis detaljstudera. Det är ju en jätteviktig fråga självklart.
Tack.
Tack.
Ja.
De redovisas sen i protokollen. Så jag behöver ha alla svar skriftligt skickade till mig.
Nästa fråga är också till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Karl-Johan Winblad, men den kommer Anders Desine Gube svara på. Den är från Karin Jonsson, Centerpartiet, angående ny gång- och cykelväg i Ås.
Tack
Tack ordförande och tack Anders för att du tar på dig att besvara frågan. Det här är en fråga som jag ställde i kommunstyrelsen för 3 möten sedan och skulle få skriftligt svar på, men jag har inte fått det, så jag är väldigt glad att du står framför mig idag. För det här är nämligen en fråga som jag har fått många påringningar om utifrån att det nu byggs på brukningsvärd åkermark, och det ska vi inte göra. Så min fråga är så här. I Ås byggs ny gång- och cykelväg över brukningsvärd åkermark vid Torsta. Hur har beslut om det fattats och förankrats, och vad kommer den nya vägen att kosta?
Tack för frågan, Karin. Åhörare. Åtgärden beräknas kosta 900 000 kronor inklusive belysning. Och förankring har skett genom kontakt med vår arrendator Torsta AB. Och deras reaktion var då: men gud vad bra, kan vi få passa på att samförlägga el samt tomslang för fiber, för vi hade ändå tänkt gräva själv där. Beslutet är fattat på tjänstemannanivå inom ramen för uppdraget att trygga trafiksäkerheten kring våra skolor. För uppdraget finns avsatta medel som kom i kölvattnet av den tragiska dödsolyckan som skedde vid förskolan i Ås här om året. Samt det efterföljande tillsynsärendet från Arbetsmiljöverket. Kommunen är även väghållare samt markägare. Anledningen att beslutet fattades att bygga gång- och cykelvägen är för att vi blev uppmärksammade på att allt fler nyttjar vägen både för biltrafik samt av oskyddade trafikanter som kliver av bussen vid E14 och går upp mot Torstaskolan samt Åsskola. Flera tillbud har skett i höst- och vintermörkret.
Tack för svar. Då har vi i alla fall en liten ledning där. Jag har ju blivit kontaktad av representanter från Torsta som inte delar den uppfattningen att det här är något man vill. Tvärtom är man som arrendator inte helt nöjd med det här. Även Trafikverket har signalerat att man inte är helt nöjd med att vi bygger en gång- och cykelväg som slutar rakt ut i E14. Men tack för svaret.
Tack så mycket.
Tack. Sen har vi en fråga till kommunstyrelsens ordförande Maria Jakobsson från Andreas Karlsson, Centerpartiet, angående medborgardialoger i Ås.
Tack så mycket. Fråga till Maria Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande. Det var många medborgare i Ås som deltog på introduktionen av hur en medborgardialog utförs. Och man fick även kunskapsdelen i medborgardialogsdelen. Men de väntar nu fortsättningsvis på hur medborgardialogen i Ås ska fortsätta. För att det är en viktig del i utvecklingen där både skola, gång- och cykelvägar och sånt byggs utan deras inflytande. Så min fråga till Maria Jakobsson är: när kommer fortsättningen av medborgardialogen i Ås vara?
Tack Andreas för frågan. Ja, på förra fullmäktige så ställde ju Karin Jonsson samma fråga. Och svaret blir detsamma som då. Att den första medborgardialogen i Ås var ju i augusti 2022. Och efter det så har det inte gjort någon uppföljning under året. Men nu har vi i den nya majoriteten behövt ta fram en form av plan för det här, för det fanns ingen färdig sån. Och precis som jag sa förra gången så kommer vi att ha, jag har gett uppdraget till kommundirektören så han ska ta fram förslag på, vi ska ju ta beslutet i politiken vilken nivå vi vill ha på medborgardialogen, men förslag från tjänstemannaorganisationen och någon tjänsteperson då som ska ansvara för dialogen. Och som jag sa förra gången så kommer vi och planera för att ha en första dialog i september.
Just det, så att då vet Åsborna att i september blir en medborgardialog i Ås.
Ja, och den kommer att kommuniceras före sommaren med datum och så, så att det blir inte, de kommer inte få reda på det i september, utan vi har som plan att ha en färdig beskrivning av hur dialogen ska gå till och vilken del av medborgardialogen. Vi har ju beslutat om en medborgardialogtrappa där vi kan avropa olika steg. Och den diskussionen gör vi ju tillsammans, vilka steg vi vill använda i just den här dialogen.
Och när vi har bestämt det så kommer det att bli en tidsplan utifrån det. Och den kommer att kommuniceras före sommaren. Men själva mötet kommer att vara i september.
Bra, tack.
Tack.
Tack, då tror jag alla frågor och svar är ställda. Besvarade. Då välkomnar vi Jonas Törngren, kommundirektören. Björn Torbjörnsson, ekonomichef. Och Hanna Westerlund, HR-chef. Upp för information om Krokoms kommuns årsredovisning.